بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، i dagens lektion så kommer jag att ta upp två stycken ämnen. Dels det som har med ränta att göra och dels det som har med lån generellt. Lån som inte har ränta att göra. Det som har med ränta att göra är ganska komplicerat. Eller det är en av de mer komplicerade frågorna i islam. När det bara kommer till den välkända räntan som vi idag känner till. Som man har till exempel på banker. Att man lånar till exempel 100 000 kronor. Och så får man betala tillbaka det under en 10 års tid eller 5 års tid. Får man betala tillbaka på avbetalning. 120 000 kronor eller någonting. Det här är inte så komplicerat i sig. Utan det kan i princip vem som helst förstå. Att det här räknas som ränta. Och att det är förbjudet. Men i islam finns det även andra saker. Som man i Sverige kanske inte kallar för ränta. Men enligt islam så räknas det som riba. Vissa av de här sakerna kanske inte är så vanliga att folk gör i Sverige. Så det kanske kan vara lite svårt att hänga med. Jag kommer gå igenom dem ganska ytligt bara. Men så att man har någorlunda koll på den här saken. Och vissa av de grejerna kan faktiskt hända att folk gör det. Men att man har någorlunda koll på vad det är som räknas som ränta i islam. Och att ränta är någonting mer omfattande än bara de räntelånen som sker i banker. Att ta ränta i islam är en av de största synderna man kan göra. Allah subhanahu wa ta'ala har berättat i Koranen att de som håller på med ränta är som om de har startat krig mot Allah och hans sändebud. Och Allah subhanahu wa ta'ala har i slutet av surat al-Baqara nämnt flera saker om just ränta och hur farligt det är. Bland de sakerna att Allah har sagt var halallahu al-bay'a wa harrama al-riba. Att Allah har gjort det tillåtet med handel och Allah har förbjudit att man ska ta ränta. Och Allah har varnat de troende med att de ska sluta upp med all form av ränta. Och han säger: Ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Och ni som tror, frukta Allah och sluta upp med att ta det som är kvar utav ränta om ni är sanna troende. Och de här verserna är i slutet utav surat al-Baqara från vers 275 och framåt. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har även talat om att alla som sysslar med ränta är förbannade. Vare sig det är den som tar ränta själv, eller den som tar ett räntelån, eller den som är aktiv vid räntehandel på något sätt. Det har kommit en hadith berättad av Jabir ibn Abdullah. Där han sa: La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidayh. وقال هم سواء. En hadith som finns i Sahih Muslim så berättar Jabir ibn Abdullah att profeten sallallahu alaihi wa sallam förbannade den som tar ränta och den som går med på att det tas ränta, den som skriver ner räntelånet och de som bevittnar räntehandeln eller räntelånet. Och det har kommit i hadithen att profeten sallallahu alaihi wa sallam sa: de är alla på samma nivå. De alla är förbannade. Och när det nämns att man blir förbannad av en synd så tyder det på att det är en av de stora synderna. Så att ta ränta, ta räntelån eller att dra nytta av andra med ränta eller man jobbar på en bank som håller på med ränta eller liknande. Allt det här är en av de stora synderna. Att hålla på med ränta, eller ränta rent generellt, det finns en stor visdom bakom varför det är förbjudet. För ränta, det skadar på internationell nivå, på nationell nivå och det skadar individer. Det skadar på internationell nivå. Som man såg till exempel den ekonomiska krisen år 2008 handlade till stor del om stora räntelån som egentligen inte existerade. Folk tog bara mer och mer ränta utan att egentligen kunna betala tillbaka det. Och räntan höjdes för dem och de klarade inte av det, vilket ledde till att banker senare kollapsade och det ledde till den här extremt stora ekonomiska krisen. Och även hela länder, det många av de rika länderna brukar göra är att de lånar pengar med hög ränta till fattiga länder så att de ska göra dem till som slavar till de här rika länderna. Så tvingas de att betala tillbaka de här lånen mångdubbelt mer än vilket lån de egentligen tog från början. Jag har hört om vissa länder som tog ett lån, om vi säger på så många miljarder, säg 10 miljarder till exempel. Och de har genom åren betalat tillbaka 30 miljarder och de har fortfarande kvar utav lånen. Det här var bara ett exempel, jag säger inte att det var exakt så här mycket. Men de har betalat mångdubbelt mer tillbaka utan att få tillbaka det. Så de befinner sig ständigt i fattigdom och kan inte komma ut från det här situationen på grund av att länderna i sig har tagit ränta. Man tittar på länder som Grekland idag också. Som sist jag kollade så hade de en ränta på ungefär 30% av deras lån. Vilket gör det i princip helt omöjligt för dem att kunna betala tillbaka sina lån. Så det hela tiden stiger och stiger. Och blir bara dyrare för dem att betala tillbaka. Och de får ta mer lån för att kunna betala lånen och så vidare. Det skadar även folk på individnivå med ränta. Vilket är fallet för de allra flesta människorna i Sverige och många människor världen över. Att först när man har gått ut gymnasiet så ska man börja studera. Då tar man räntelån för sina studier. Så ska man ta räntelån för att man ska köpa ett hus eller en lägenhet. Så ska man ta räntelån för att köpa en bil och så vidare. Och folk kan ibland inte betala tillbaka alla sina räntelån för sina studier. Eller för sitt hus och så vidare förrän i princip innan de dör. Och kanske inte ens då. Det kan vara miljontals som människor tar i ränta som de måste betala tillbaka. Så de blir som slavar på grund av de här räntelånen som finns. Så det leder till att vissa utav samhället tjänar väldigt mycket pengar på de som är fattiga och svaga. Så det här är ett sätt som Allah Azza wa Jalla skyddar de svaga från att bli utnyttjade från de här rika. Det är också att folk tjänar pengar utan att de egentligen gör någonting. De ger bara ut. Han har väldigt mycket pengar. Han har flera miljoner. Han jobbar inte. Han är inte med någon business utan något slag. Utan han ger bara ut pengar till höger och vänster. Och drar in ränta på det. Och räntan stiger och den kan sjunka och så vidare. Och det leder också till att saker och ting blir dyrare i samhället. För om det är så att vet att alla kommer kunna ta räntelån och så vidare. Då kommer det bli att lägenheter till exempel och så vidare blir bara dyrare och dyrare. Att folk kommer ha råd. Och då kan de personerna som styr bostadsmarknaden kommer kunna höja lånen. Kommer kunna höja priserna på bostäderna och så vidare. Det leder också till att det hindrar folk från att kunna ge det som kallas islam för al-qard al-hasan. Al-qard al-hasan är ett gott lån. Vilket är att man lånar ut pengar utan att man försöker tjäna på det. Utan att man bara gör det för att vara god mot andra. Och det här är någonting som vi kommer att prata om senare. Är väldigt uppmanat i islam. Utan det leder hela tiden till att man ska tjäna på andra personer. Att man hela tiden ska dra nytta av de andra. Och det leder inte till gemenskap och liknande i samhället. Så det finns stora skador i att ta ränta. Och en av de stora skadorna som Allah Azza wa Jalla har nämnt i Koranen för ränta är att Allah tar bort välsignelsen från pengarna som har tagits med ränta. Allah Azza wa Jalla säger يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَى وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ. Att Allah subhanahu wa ta'ala tar bort barakan, eller tar bort välsignelsen från pengar som har kommit genom riba. Och Allah Azza wa Jalla låter sadaqat, låter välgörenhet stiga. Så om man ger lite pengar i välgörenhet så kommer man få en stor belöning för det. Tar man ränta så kommer ens välsignelse i ens pengar stegvis att försvinna. Och det här är det som vi har sett i många av de här länderna som håller på med de här räntelånen. De får ingen välsignelse i sina pengar. Utan det blir de här ekonomiska kriserna som senare skedde. Jag kommer nu prata om två former utav ränta som inte folk kanske känner till i Sverige att det räknas som ränta. Det ena, det kallas för riba eller fadl. Riba eller fadl. Riba eller fadl. Grunden till att det här är förbjudet är att profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt al-dhahabu bil-dhahabi wal-fiddatu bil-fidda wal-burru bil-burru wal-sha'iru bil-sha'iru wal-tamr bil-tamr wal-milhu bil-milh mathalan bi-mathal yadan bi-yad faman zada wa-stazada faqad arba al-akhidh wal-mu'ti sawa. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt att om man säljer guld för guld, till exempel att jag har guld nu och jag ska sälja det till en annan person för en annan form utav guld. Till exempel jag har en guldring och jag vill sälja det för ett guldhalsband. I det här tillfället är det inte tillåtet i islam att det ska vara olika vikt på guldet. Till exempel jag får inte sälja 40 gram guld för 50 gram guld. Så 40 gram som är en viss guldkedja för 50 gram utav någonting annat. Samma sak gäller med silver. Jag får inte ta 40 gram silver mot 50 gram silver. Och al-burr bil-burr. Burr, det är form av gröda. Och sha'id, vete. Och temmer med alltså dadlar. Och el-milh bil-milh, vilket är salt. De här sakerna, man får inte sälja dem, den här varan mot den här varan för olika summor. Och i Sverige så är det väldigt ovanligt att folk ska göra det med dadla till exempel. Det är ovanligt att folk ska kanske göra det med vete. Det är ovanligt att folk ska göra det med salt och så vidare. Men guld kan förekomma. Att folk till exempel säger okej, man går till en guldaffär så har man med sig guld. Och man säger jag vill ha det här guldet. Kan jag byta ut det mot något annat guld? Ska man göra det och man ska inte använda sig av pengar emellan. Då ska man vara väldigt försiktig. Det bästa man kan göra för att undvika någon form av tvivel. Är att man bara går till en guldaffär och man säljer sitt guld. Och sen för pengarna så köper man upp någonting annat. Så man inte hamnar i tvivel. Men annars skulle man byta guld mot guld. Alltså säljer sitt guld mot något annat guld som finns i affären. Så måste det vara lika mycket. Måste ha samma mängd. Profeten sallallahu alaihi wa sallam sa. Mathalan bi mathal. Yadan bi yad. Det är alltså två stycken villkor. Dels att det måste vara lika mycket. Och dels att det måste vara på plats. Så till exempel om jag kommer in med guld till en affär. Jag har 40 gram guld. Och jag säger, här, ta det här 40 gram guldet. Jag kommer tillbaka om 2 dagar och hämtar upp annat guld från er som också är 40 gram. Om det skulle vara på det här sättet så är det förbjudet också. Det måste ske på plats, på samma plats. Och det måste ske... med måste vara lika mycket. Däremot om man skulle sälja guld mot silver eller guld mot någonting annat utav de här sakerna som har nämnts i hadithen, så ska det ske på plats, men det måste inte vara lika mycket. Eftersom guld till exempel är mycket mer värt än silver, så kan man sälja 40 gram guld för 200 gram silver till exempel. Men just de här varorna som har nämnts här, guld och silver och saker och ting som de lärde har nämnt att det vägs eller äts, till exempel som det här med vete och så vidare, så måste det ske på plats. Samma sak gäller om man ska växla pengar. Om man ska växla pengar så måste det också ske på plats. Att man ska inte ta pengar, växla, lämna in det och sen hämta ut det någon annan dag till exempel. Utan ska man växla pengar så måste det ske på plats. De lärde här nämner att det är dels saker och ting som har med då, guld och silver och så vidare att göra. Och dels de sakerna som vägs eller mäts. De sakerna är det förbjudet att bedriva sån här form utav handel med. Så för att undvika de här tvivlen så är det bättre att man bara köper upp saker och ting med vanliga pengar. Och då hamnar man inte i de här problemen. Men ska det bytas ut någon sån här matvara eller liknande mot en annan matvara så ska man vara försiktig. Det här är det som kallas för ribal fadl, och det är ett djupt ämne som man talar om mycket och det finns många saker att säga om det. Det här var bara en kort sammanfattning så att ni åtminstone har hört talas om den här saken och vet att det här är någonting som är förbjudet i islam och man ska vara försiktig med den här grejen. Jag kommer inte gå in djupare än så. För som sagt, det är ganska sällan det sker. De allra flesta i Sverige köper saker och ting med pengar. Men när man växlar pengar eller när man köper guld mot guld eller silver mot silver, det kan hända, så ska man vara försiktig med den här grejen. Den andra saken, det kallas för riba en nesia. Och det kan ske på olika sätt. Dels det som jag pratade om, det här, jeden bied. Till exempel att är det guld mot silver som byts. Om guld byts mot silver så måste det ske på plats. Ribal fadl handlar om att det måste vara lika mycket. Riba en nesia handlar om att när det handlar om de här sakerna som har nämnts i den här hadithen så måste det ske på plats och man ska inte skjuta upp tiden. Och det som också ingår i det här är många utav de former utav ränta som olika företag använder sig av idag. Till exempel att de säger att om du inte betalar den här saken i dess tid så kommer vi att höja priset på den saken du vill köpa. Till exempel att du ska sälja en bil till en person. Så säger du ska betala av 10 000 kronor varje månad. Men om du vill ha, om du skulle bli försenad med det, så får du betala tillbaka 11 000 varje månad istället. Till exempel. Det här är ribanesia och det är förbjudet. Det här är inte ett lån, utan det här är en form av handel. Lån, som vi alla vet, med räntebanker och så vidare, det är att man kommer till räntebanken och säger jag vill låna 100 000 kronor. Så säger räntebanken, okej, 100 000 kronor, du har en avbetalningsplan på 10 år och under den här 10-årsperioden så kommer det vara 5% ränta på pengarna utöver det du amorterar varje månad. Så det kommer till slut bli att du får betala tillbaka 120 000 kronor. Men räntan sjunker och räntan stiger. Det man ser är att när du säljer någonting. Som sagt, som det är till exempel på avbetalning med bilar eller liknande. Så säger du, så fort du blir försenad med att betala tillbaka någonting. Så kommer vi höja priset för dig. Varje dag du blir försenad så lägger vi på ut en extra ränta. Det vill säga det höjs med 1-2% för varje dag du blir försenad eller liknande. Det här är också förbjudet i islam. Det är förbjudet att göra på det här sättet i islam. Och det kallas för riba en nesia. Författarna tar upp en rad olika exempel på de här sakerna. Det är till exempel att en person, hur de här formerna av ränta skulle kunna ske. Att en person har med sig 100 gram guld. En guldkedja för 100 gram. Så går han till en affär och säger jag vill ha en annan guldkedja. för 100 gram. Men jag vill ha den om en månad. Gör man det så är det förbjudet. Författarna tar också upp att man till exempel växlar pengar. Eller man går till ett växelställe och man lämnar in 100 dollar för att få ut 110 dollar. Det här är förbjudet. Alltså jag har till exempel några pengar. Jag har det i femmor och jag vill ha det i 100 lappar eller 10 eller någonting sånt. Så säger han, okej, om du ska växla på det här sättet, då vill jag ha extra pengar för det. Det här är förbjudet för en person att ta såna här pengar. På samma sätt är det förbjudet att du ska växla pengar och hämta ut det senare. Författarna tar upp ett annat exempel som också räknas som ränta. Det är att man tar ett lån från en person på 1000 dollar och säger villkoret för att du ska få ta det här lånet är att du ska betala 1200 dollar tillbaka nästa månad. Då har man också hamnat i ränta. En annan form av ränta som folk hamnar i, som författarna tar upp, är att man köper och säljer i aktier från räntebanker. Att köpa och sälja i aktier från räntebanker är också en form utav ränta. Aktier rent generellt, i enlighet med dess villkor, det finns en rad olika villkor, jag kommer inte gå in på det nu, är tillåtet i islam. Det är att man köper upp en del utav ett företag. Till exempel att vi säger nu att en broder eller en syster startar upp ett företag i Stockholm, säger vi. Så har man det man behöver för det här företaget, man har 1 miljon kronor. Men man behöver extra mycket pengar till det här företaget. Till exempel om man ska utöka företaget eller liknande, så gör man om det till ett aktieföretag. Då kan personer köpa in sig i det här aktieföretaget och betala till exempel 200 000 kronor för att kunna få en viss andel utav det man tjänar pengar på från företaget. Det här är tillåtet i islam. Men det är inte alla former utav aktier som är tillåtna att investera i. Och det kan finnas vissa tillvägagångssätt som aktiehandeln sker i som inte är tillåtna. Men rent generellt är själva idén av aktier tillåtna. Men att investera i till exempel räntebanker, man köper upp aktier i SE-banken eller Nordea-banken eller liknande, det här är inte tillåtet utan det är förbjudet i islam. Därefter så pratar författarna om att ta eller ge lån i islam. Och att ge lån, dens definition, är att man ger pengar eller egendom till någon som ska dra nytta utav det för att sen ge tillbaka densamma eller liknande. Till exempel lån, att man lånar ut 100 kronor till en person så ska ge tillbaka de här 100 kronorna senare när han har dragit nytta utav dem. Det kan också vara en form utav egendom som det har kommit i en hadith att profeten sallallahu alaihi wasallam lånade en kamel från en person och sen så gav han tillbaka en bättre kamel till personen. Det här kan man också göra, en form av egendom. Man ger tillbaka någonting bättre tillåtet, men inte någonting sämre. Att ge lån till en person finns det en stor belöning i islam. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: "Ma min muslim yuqridu musliman qardan marratayn illa kana ka sadaqatiha marra." Det finns ingen muslim som ger ett lån till en annan muslim 2 gånger om förutom att det räknas som att man har gett välgörenhet en gång. Hadithen är berättad utav Ibn Majah och Sheikh al-Albani säger att den är hasan. Så till exempel en broder kommer till en, eller en syster kommer till en och frågar om de kan få låna pengar ena månaden. Så ger man den 1000 kronor i lån. Och så betalar man tillbaka och därefter kommer det igen och frågar, kan jag få ta ett lån igen? När den personen tar ett lån igen då så räknas det som om man har gett 1000 kronor i välgörenhet en gång till den här personen. Så det är en form utav välgörenhet att ge lån. Och det är någonting som är uppmanat. Och det är någonting man bör göra för att underlätta för sin muslimska broder eller sin muslimska syster. Däremot finns det en rad olika bestämmelser gällande lån som man måste vara försiktig med. Det ena är att man får inte ställa villkor på den personen som man lånar ut pengar till. Att man på något sätt ska dra nytta utav personen. Till exempel. Man lånar en person pengar. Man säger, han säger, jag vill låna dig, kan du låna 1000 kronor utav mig? Kan jag få låna 1000 kronor utav dig? Så säger han, okej. Men med ett villkor. Att jag ska få bo i din lägenhet när du är borta. Jag vill bo gratis i din lägenhet när du är borta under sommaren. Eller, okej, du får låna 1000 eller 10 000 kronor för mig. Villkoret är dock att jag måste, att jag ska få låna din bil. Jag vill ha din bil. Eller liknande. All form utav nytta som man försöker dra utav personer som drar ett lån av en är förbjudet. Det har kommit en hadith som inte är autentisk, men det har kommit många utav uttalade utav sahabas som tyder på dess betydelse, och de lärde är överens om dess betydelse. Hadithen säger kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Att varje form utav lån som man drar nytta utav är en form utav ränta. Så det behöver inte bara vara att man drar nytta pengamässigt, så som banker gör. Banker, de säger, okej, du får låna 10 000 kronor utav mig, men du måste betala tillbaka 5% ränta. Det här är en form utav ränta. Det är även förbjudet att göra att man ska dra någon form utav nytta utav personen. Och säga, okej, du får låna 100 kronor, men villkoret är att du ska skjutsa hem mig ikväll, eller skjutsa mig på kvällarna dit, eller liknande. All form utav nytta som man drar utav lån är inte tillåten. Utan lån är ett sätt man ska gynna sin broder på, och belöningen kommer från Allah. Och det är inte någonting man ska dra nytta utav samtidigt. Ett annat villkor är att den personen som ska ge lånet ska vara en person som har nått puberteten, är vid sitt sinnesfulla bruk och vet hur man hanterar pengar. Att det ska inte vara en person som beter sig på ett idiotiskt sätt med pengarna. Det är det som är det viktigaste. Det är därför också en person som man ska ha nått puberteten och man ska ha vid sitt sinnesfulla bruk. Så man ska inte vara en person som är idiotisk med pengar och gör av med allting väldigt snabbt och liknande. Så den personen som ger ett lån, om det ska vara så att man, det är ett barn, ett litet barn till exempel, som har fått ärva massa pengar, så säger den att den ger bort, lånar 1 miljon kronor till en annan person, så är inte det här tillåtet. Den måste vara en person som har nått puberteten. En annan sak som är förbjudet gällande lån är att man säger att man på något sätt vill ha mer pengar tillbaka. Förra var att man på något sätt ska dra nytta av det, men att man på något sätt säger att man vill ha mer pengar tillbaka. Så att man säger, en person kommer till en och säger, jag får låna 10 000 kronor utav dig, jag vill betala min hyra den här månaden. Säger man, okej, 10 000 men jag vill ha 11 000 tillbaka nästa månad. Gör man det, så som vi har förstått i den här lektionen, så är det förbjudet och det är en form utav ränta, och ränta är en av de största synderna man kan göra. Däremot, så den personen som har tagit lånet, så är det rekommenderat att man ger tillbaka någonting mer. Till exempel, någon har varit god mot en, och man behöver betala sin hyra, så har man fått låna 10 000 kronor av en person. När man får tillbaka sin lön sen, och man får in pengarna, då är det rekommenderat att man ger tillbaka 11 000, eller 10 500, eller 10 100, eller att man ger någon present tillbaka, eller liknande. Eller om man har lånat en vara, att man ger tillbaka någonting bättre. Så som det var fallet under profeten sallallahu alaihi wasallams tid. Att en person, han tog en kamel som ett lån. Så gav han tillbaka en bättre kamel tillbaka till exempel. För att profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt: Inna khiyara an-nas ahsanuhum qada'a. Att de bästa utav människor är de som bäst ger tillbaka. Så länge det här inte sker på ett villkor, på något sätt. Alltså det ska inte vara att de känner varandra sinsemellan, att varje gång jag ger 10 000 ska jag få 11 000 tillbaka. Utan från en själv så är det rekommenderat, inte obligatoriskt, att man ger tillbaka lite mer. Och det här är någonting som är viktigt att man tänker på när man tar lån. Att man tar lån. Och en annan sak som också man ska tänka på när man tar lån, att det är förbjudet att göra mumatala. Mumatala är att man skjuter upp att betala tillbaka om man kan göra det. Till exempel att man har lånat 10 000 kronor från en person. Så har man fått sin lön. Så säger den personen: du sa att du skulle betala tillbaka när du fick din lön. Så säger man: nej, jag ska inte betala tillbaka nu. Man går och köper andra grejer för pengarna och man skjuter upp och så vidare. Det här är förbjudet och profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att det här är zulm. Det är förtryck. Och profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt i andra hadither att al-zulm, zulumatu yawm al-qiyama. Att förtryck kommer att vara ett mörker på domedagen. Så det är förbjudet att att man ska skjuta upp när man kan betala. Samtidigt, den personen som lånar ut pengar, om man vet att den personen som har lånat pengarna har svårt att betala tillbaka. Till exempel, han lånar 10 000 kronor för en, från en. Sen vet man att den månaden så brann hans lägenhet upp, till exempel. Så han har fått jättemycket att betala tillbaka. Eller han har fått massa problem av någon annan anledning. Då har Allah azza wa jalla nämnt i Koranen: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ. Att om en person har svårt att betala tillbaka, så ska den personen som ger lånet skjuta upp det för honom. Alltså, han skulle egentligen betala tillbaka i slutet av månaden, men eftersom han vet nu att han inte kan betala tillbaka den här grejen, så säger han: okej, halas, du får en månad till på det, det är okej. Det här är en del av islams höga akhlaq, som kallar till den här grejen. Men Allah azza wa jalla säger efter det: wa an tasaddaqu khayrun lakum. Och det är ännu bättre om man då ger sadaqa. Så till exempel, en person har lånat 10 000 kronor från honom. Så märker man att den personen har hamnat i värsta ekonomiska krisen. Personen skiljer sig samtidigt från sin fru, och hon skiljer sig från sin man och har massa saker att betala tillbaka och har det jättejobbigt. Då är det bättre att man säger: de här pengarna, det är dina. Du får de här pengarna, du behöver inte betala tillbaka dem. Wa anta sadaqu khayrun lakum. Att ni är sadaqa då är ännu bättre. Det här tyder på vilken fin akhlaq islam uppmanar oss till att ha. Och det är inte så som det är i kapitalistiska länder, att man hela tiden ska tjäna pengar. Man ska tjäna och tjäna och tjäna. Man tjänar även om någon har det svårt. Som det är till exempel med många av de här fattiga länderna. Att man vägrar att skriva av deras skulder, utan istället så ökar man bara räntan för att man ska tjäna mer på dem och så vidare. En annan sak som man ska tänka på gällande lån är att när man lånar ut någonting så ska det vara någonting man äger. Man får inte låna ut någonting man inte äger. Det är samma sak som jag pratade om när det handlar om att sälja saker. Att man får inte låna ut någon annans bil som inte har gett en tillåtelse att låna ut den. Att man har tillgång till någons nycklar någonstans, säger man: du kan låna den här bilen, det är lugnt. Du får ta den hur länge du vill. Så har man inte bett honom om tillåtelse. Det här är förbjudet. Och sen så avslutar författarna att än en gång prata om de olika former av ränta som förekommer i banker idag. Och att det här då är förbjudet. Att det som vanliga banker gör, att de tar pengar och så får de betala tillbaka mer i enlighet med den ränta som de har bestämt. I och med det här så avslutar jag dagens lektion. Det var lite kortare idag än vanligt. Men det är för att det kanske är många saker som är nya för en. Och det kan vara svårt att hänga med. Så det är bättre att vi tar saker och ting steg för steg. Där alla känner att de hänger med på de här sakerna. Istället för att vi skyndar oss förbi och folk känner att det är oklart. Och därmed så avslutar jag den här lektionen för idag. Och sallallahu alaihi wa sallam.